först kanske vi ska försöka definiera vad som utmärker ett hem. Vad behövs för att man ska kunna prata om ett hem?
Värme och kärlek.
Värme och kärlek. Ja.
Ja, det tänker jag också. Anknytning och en förståelse och igenkänning och ett värde.
Mm. Men igenkänning är viktigt.
Ja.
Att känna igen sig. Vad är det man vill känna igen då?
Jag pratar om mig själv. När jag kom till Sverige 86, jag var mållöst, förvirrad, både geografiskt och språkligt. Så, och jag såg ingenting, jag såg ingen skog, ingen sjö, vackra sjöar, vackra blommor, träd, fåglar, ingenting. Allt var som plankt, ingen plankt, som en öken. Och jag tänkte att, och jag hade ingenting därifrån heller. Jag såg ingenting, så det tog tid att man planterar och odlar saker som man tycker att man är bekant med. Fåglar, aspträd eller äppelträd eller skog. Eller. Så jag gick så mycket och planterade i min hjärna. Nu planterar jag för att senare kan bli nostalgiskt, komma ihåg. Mm. Och sen det tog jättetid för mig att en skog blir färdig från början. Så.
Mm. Men var kände skogen underligt på något sätt?
Ja, eftersom jag, i Iran, skog finns bara i Kaspiska havet och sen på barnböcker. Så vargen kommer och så jag var inte van att vara i skog, plocka svamp eller närma mig i det här naturens andning, så för oss var naturen var någonting annat, så men det tog tid för mig att skydda mig under Värmlands natur. Jag saknade mig till skogen eftersom jag tänkte att naturen var mer öppnare än människor i början. Och jag har skrivit någonstans, jag gjorde så här som de skulle varje lov ska smaka på min hand som smakar salt från öknen. Mm. Så att vi ska acceptera varandra, ska komma närmare varandra. Så ja, det är så som man börjar.
Mm. Jag tänker det som du beskriver till, du kommer ju också, du måste ju vara en otroligt traumatisk. Du kom ju som flykting.
Yes.
Du var i exil också, och i det tillståndet som du beskriver, någon slags total nollpunkt eller vakuum.
Mm,
men sen så tänker jag också jättemycket på det där, vad gör att en plats känns hemma? Och nu beskriver du också ändå skogen som blev ditt första hem. Mm. Så tänker jag just att de där eviga naturen eller ljuset vid havet, jag tittar ingen eld eller öken, att det är någonting väldigt primitivt och djupt som jag tror finns i oss människor, att vi faktiskt just det här kan känna oss just hemma.
Lättare att relatera till en människor då?
Ja, jag tänker jag var på Fårö och ett fantastiskt så privilegierat att få ett fint stipendium på Bergmangårdarna och komma till Fårö, och det var ju också som att komma hem. Att man tänker här vill jag bo och här vill jag verka. Men precis samma känsla har jag känt vid de bibliska kullarna utanför Betlehem. Att titta ut över Betlehem, ut och detta vackra landskap som också är ett evigt landskap.
Precis. Har du känt dig hemma där?
Ja, fullkomligt. Även om det ligger settlements, alltså bosättningar på den ena kullen, så är det någonting i ett ljud av en, vad heter det, en sån här skälla runt en klocka runt en.
Koskälla
runt en gedskälla runt ett fårhals eller någon som, jag tänker just att i lukt, musik, konst, och varför läser vi? Det är ju för att komma hem i någon mening, i någons språk eller någons berättelse.
Det är intressant, som i början när jag vaknade på morgonen, mina drömmar liknade inte min omgivning. Det var som en jättestor där som jag var så främmande för honom och henne, och vi förstod inte våra minne och språk och allt. Så det, och man borde anpassa sig så småningom till det här, allt som alla regler, alla normer och allt som finns omkring. Så Jag måste säga att jag hade samma känsla i Iran också som barn. Vi flyttade lite grann och jag kände mig främmande i en annan stad. Så här. Känslor var inte så. Och när Khomeinis makt kom till Iran så jag kände mig också främmande för det som pågick där. Otroligt främmande. Så det var skönt att vara i alla fall i Sverige och inte vara i Iran, tänkte jag. För att kunna anpassa mig.
Hem är väl också just det där med trygghet.
Ja, ja, men det här, det försvann. Jag kommer att berätta sen och läsa den första dikten som jag har i min första diktsamling som kom 97. Och jag får läsa den. Mm. Är det okej?
Okay? Ja.
Eftersom sen man kan se hur det skapades i mig, känslan gentemot huset och hem i Iran. Så det är den första dikten som, om man ska titta på den psykologiskt efter 30 år. Långt, långt härifrån, där man dricker vattnet ur handflatorna och brödet luktar som det livliga livet. Där sjön är fylld av månen och skogen fylld av gift. Där kvinnan är en liten fläck på passionens vägg. Och där män galopperar mot makten och sina vilda drifter. Långt, långt härifrån. Där jag föddes, blev kär och mor. Där alla hemliga drömmar avslöjas av rädslan. Finns det ett hus som står på sina tunga gamla fötter. Det vill inte, absolut inte, rasa samman.
Mm.
Det var i början.
Superfint. Och där är ju hemmet också så mycket kropp.
Ja, mycket ja. Väggar, mycket...
Och men, fysisk kropp, alltså mamman, fysisk, ja. Moden,
ja,
innan.
Ja, precis. Men med tiden, det här huset som alltid hade alla lampor på, ljud var inne, man kunde höra min mammas, pappas, syskon, grannar. Och värme spred värme i min ensamhet i exil. Det blev som en miniatyr av hus. Mm. Det krymptes och det blev så lite. Men värmen då, så lite som jag kunde ha under min kudde. Och sen jag kommer ihåg, jag tänkte ibland att jag har en lik bredvid mig. Och det är språket.
Mm.
Och det här liket var chockat eftersom jag kom precis 86 med en diktsamling i Teheran för att ha någonting kvar när jag ska lämna landet. Mm. Och det här språket var liggande bredvid mig och jag pussade, det, symboliskt pussade hans mun. Bli levande igen, hjälpa mig, stå nära mig. Jag behöver dig, jag behöver mitt språk. Så småningom det tog tid att det ska bli levande igen och inte vara rädd att det pashi ska vara det för språk i Norden man ska prata med. Så, och sen det här huset, den lilla miniatur av det här huset flyttade till språket. Mm. Så språket är som en ocean och kan ta emot och skydda allt. Och det kändes så bra för mig. Jag tänkte, okej, nu har jag språket som tar hand om även huset och platsen, geografin. Så det, för mig spelar ingen roll längre. Så jag tror inte på gränser och länder och så här. Så nu har jag språket som en stor källa som jag kan värma mig och kan använda. Och kan, så det är exakt som har hänt faktiskt.
Ja. Du har ju varit född och uppvuxen och är verksam i Stockholm.
Mm.
Är det viktigt? Alltså, kan du jobba var som helst eller vill du vara i Stockholm när du jobbar?
Ja. Nu vill jag också säga att som svensk konstnär så är man också väldigt privilegierad genom stipendier och också som svensk överhuvudtaget att kunna ta sig från en plats till en annan, men det har blivit min bas och jag och mina barn och min familj, men så då genom mitt arbete och framförallt då genom de projekt som jag har gjort de senaste 10 åren har också inneburit då mycket resor. Så jag har vistats mycket på ganska extrema platser som till exempel i Tjernobyl, i den kontaminerade zonen och också på Västbanken. Och det var ju väldigt speciellt också att komma dit. Och jag var intresserad, eller alltid varit intresserad av den konflikten. Just att den både är biblisk, mytologisk och också har ett extremt akut nu. Så jag var intresserad, kan jag som konstnär jobba med en så överdokumenterad plats? Och just Västbanken är ju extrem på det sättet att det är en territoriell, det är en ockupation. Människor som är förflyttade från en plats till en annan. Och där är det ju också, nej men om man tänker på hem så är Gaza ett stängt fängelse medan Västbanken är ett öppet fängelse. Men palestinier kan inte resa om de inte reser ut genom Amman då till exempel. Så det påverkade ju mig jättemycket. Och jag tror också, jag är ju som sagt väldigt privilegierad. Jag är där och verkar och samlar material och träffar människor och sen så kan jag alltid återvända. Men ja, jag tror att det är väldigt viktigt att just också ge människor som inte har en röst, som inte kan förmedla sina tankar, de tankarna. Så ja, det blev en film som heter Around the Cave of the Double Tombs som tar sin utgångspunkt i Hebron. Och i Hebron är den mest extrema formen av bosättning. Så där är ju bosättare, eller palestinier på undervåningen och bosättare på övervåningen. Så, ja.
Jag tänker att man tittar på, alltså den ska vi inte se idag. Men det, bland annat så finns det långa, långa scener där man går, där kameran rör sig under ett galler, eller ett hönsnät kan man säga. På hönsnätet så ligger det grejer.
Ja.
Som bosättarna har
ja, precis. Kastat ner. Om man tänker ungefär som i Gamla stan, fast då i arabiska hus, så är det då på, verkligen bokstavligen på bottenvåningen är det palestinier och på övervåningen är det bosättare. Så det blir då liksom en gräns ovanför huvudet. Och på det här gallret då, så ligger objekt, väldigt vardagliga objekt som balkongstolar och galgar och förvisso petflaskor med urin, dockor. Och när jag kom dit så såg jag det här gallret med de här väldigt, väldigt stilla objekten som ett partitur eller en väldigt, väldigt sorgsen dikt kan man säga. Så jag bestämde mig, jag vill återvända, jag vill dokumentera det här gallret. Just också att det var en gräns, vi tänker att det är ett gräns i någon slags marknivå, men här är faktiskt också en gräns ovanför ens huvud. Och att det också finns ett moment just på Västbanken, allt är sönderklippt, sönderskuret, sönderredigerat. Bokstavligen liksom själva kartbilden och människors liv på olika sätt.
Förlåt, men när man tänker på hem också så de som bor under där och de som bor över kastar ju skit.
Ja.
Det blir som att de bor i en avskräddes. Det blir väldigt, de ja. Bor i toalettdelen och de andra bor. Alltså ja. Det är väldigt märkligt.
Det är väldigt märkligt.
Mm.
Så,
förlåt.
Ja, nej men visst.
Jag tänkte, ska du läsa lite dikter nu? Så pratar vi om dikterna
ja,
sen.
Och så. Vi fortsätter att se vad har hänt i mina dikter.
Ja, ja. Vi har sett. Ja,
det är intressant att det var det. Nu försöker jag, det kom ut efter 2 år. 2000 tror jag. Eller 98. I alla fall. Det är en sort av att försöka anpassa mig till mytologi i Sverige. Åknen jag bar i djupet av mina drömmar förvandlades till skog. Nätterna är gröna och luktar troll. Varje natt är jag beredd att bli tagen av den vackra varelsen. Varje natt drar han mig till skogen och vill känna på min hud. Varje natt klär jag mig i sand, i vilda, torra vindar. Följer näckens röst.
Man är ganska erotisk.
Ja! Annars kan man läsa. Ja, men det är, jag älskar mytologi oavsett vilket land. Så jag tyckte det var... Jag tycker om det här målningen som finns. Vad heter han? Ernst Josefsson.
Ja, ja. Men jag vill fråga en sak. Och det är framförallt också den här att nu, jag tänker på persiskan, jag tänker på arabiskan, där varje ord är en container, eller vad säger man, ett kärl av olika betydelser och nyanser, mm. och i vilken konstellation så får den en specifik betydelse. Mm. Och att gå från det väldigt, väldigt nyanserade och sensuella språket till ett ganska sakligt.
Ja, jag måste, ja, jag tycker mycket om
det här
enkelhet och att vara rak och enkel. Och jag har ändrat mina dikter även på persiska lite grann.
Skriver du fortfarande på persiska?
Ja, 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 jag kom 2 år sedan med liksom, här i Sverige. Så jag älskar persiska språket. Jag, ja, det är som en, men jag skriver på svenska, det är så att jag går i en bassäng och så simmar och jag hittar ord. Men med det persiska, det är en ocean av ord, så jag kan dyka in, jag kan välja. Så det är skillnad. Men vad skulle jag säga?
Jo, olikheterna med...
Just det, bra. Så det har hänt med när det gäller persiska språket, men jag tycker att det är utveckling i min... mitt språk, när jag kan skriva så enkel och rakt och utan rädsla. Rädslan försvann eftersom vi hade alltid den här hierarkin, antingen det var religion eller makthavarna som kungar. Så vi hade alltid den här rädslan för att prata och skriva, du vet, att ingen förstår, några bara förstår vad det betyder, så symboler, metaforer, så här. Så det här rädslan försvann i mitt språk på svenska, och det är en utveckling tycker jag. Det gör att jag vågar mer, både som kvinna och som ateist, som, ja, så jag tycker om det.
Men det är ju verkligen också två olika personer, eller tänker jag, två helt olika karaktärer. För att klä någonting och hela tiden hitta metaforer och symboler och att ikläda något till att bara stå för det. Det finns ju någonting skrämmande i det också.
Det tog tid också i min att lämna det här.
Men kommer böckerna ut i Iran?
Nej.
Du skriver bara?
Jag publicerar i, det var i Tyskland och i Stockholm. Så nej.
Så du, det är bara iranier som kan läsa?
Ja, precis. Ja.
Men du menar att de dikterna är då liksom blommigare eller större i omfånget?
Nej, språket är lite på ett annat sätt. Jag måste säga att det är kanske vackrare eftersom det är mitt språk. Så när jag kom till Sverige, jag var redan 38 år, så att byta språk. Ibland jag vaknar mitt på natten och frågar mig själv, hur vågar du skriva på svenska? Du kan inte ens prata rätt. men samtidigt, jag ville bevittna min existens i Norden. Eftersom jag har lämnat min vagga och Norden kommer att vara min grav. Så jag tänkte att i framtiden, mina barnbarn eller vem som helst, jag bläddrar på mina dikter, varför hon var här, varför skrev hon, varför bytte hon språk. Så det var mest den här kraften i mig som tvingade mig att byta språk och skriva på svenska. Och jag visste inte från början att det kommer att lyckas eller inte. Ingen aning. Men jag tänkte jag gör det ändå.
När du skrev den här dikten om Näcken och väldigt sådär nordisk sceneri, hur kändes det då? Kändes det som att du kunde omfamna de där mytiska gestalterna?
Ja, så i Värmland.
Från universella.
Jag bodde 11 år i Värmland och jag var nerovän till Karin Brust och Marco. Jag reste mycket i skogen och jag var mycket i skogen och jag lärde mig mycket och jag tyckte om det. Så jag närmade mig på riktigt sätt faktiskt. Eftersom det är så vackert i Värmland. Så... Plus att det var så vackert med det här man spelar, det är så vackert med. Så.
Jag tänker lite själv, det är inte alls samma, men jag tänker just när jag skriver på engelska, det är ju inte mitt språk, men det kan också öppna för en frihet. Att just våga ta också vissa glidningar eller vara lite överstämd, eller vad säger man, lite
högstämd.
Det gör ingenting, och det finns också någonting just i poesin också, glidningar, att det...
Det finns en frihet.
Ja, jag tänker att det finns en expansion också i att inte använda sitt språk. Och jag tänker ju också på alla exilförfattare genom tiderna som har skrivit på sitt språk eller ett annat språk. Eller just också vad hemlängtan kan vara eller frånvaron från hemmet. Peter Weiss till exempel som kom till Sverige från Tyskland och skrev på svenska och plågades av det. Och sen återvände till tyskan och befriades. Alltså liksom, att vara fantastiskt att ha två språk. Mm.
Att inte kunna någonting, det är också en frihet,
ja,
tänker jag. Så när man behärskar någonting så kan du, ja, vara hemma, kan vara ofri på något sätt. Att vara hemma i språket så upprepar på man sig,
ja.
När man känner sig främmande för språket så...
Jag träffar ordet här.
Just det.
Här och nu. Jag vet inte vad det finns i bagaget. Vi kan inte litterärt, historiskt.
Det är jättebra att det kommer att det står
just
så.
Just det. Nu.
Det är som ett objekt nästan.
Det?
Mm.
Så det ger lite mod och frihet att använda. Mm.
Läs mer.
Ja.
Det tredje.
Mm. Och vilket år?
Den är 2000 tror jag. Den har... Och då var hos ordförande och det var tranan. Mm. Vi leker tidens lek, landets och gränsernas lek. Under den korta tiden på jorden underhåller vi våra rivaler. Den eviga leken, döden, är otålig och blind. Och sen resväskorna står mitt i rummet, lutande mot mörka minnen och längtar hem. Vi har aldrig vågat att öppna dem. Ska jag fortsätta?
Ja.
Näktergalarna är tysta i mig. De som hade sina bon på versraderna. Här kvittrar namlösa fåglar på sina grenar. Jag går in i lovskogens mjuka sköte. Närmar mig naturen.
Vad säger man näktergal på fatsi?
Vad?
Hur säger man näktergal på fatsi?
Bulbul. Ja. Och det är så, de sjunger så vackert, kvittrar så vackert i Iran eftersom det är annorlunda.
Yes.
Jag hörde bara i Spanien som de kvittrade som i Iran. Eftersom i Hafez dikter, i vår klassiska dikt, bulbul finns i varje dikt. Så det var så vackert.
Ja.
Och de sjunger så olika, med olika melodier och så här. Och den är intressant. En sopbil parkerar utanför. Soporna bärs mot sitt öde. Gatan är tom. Bilen kör iväg. Vem har burit mig hit? Sätter på tvn. Bert Karlsson badar i ett badkar fyllt med mjölk. Jag blundar. På det torra berget spelar den unga ensamma herden på sitt flöjt i väntan på regn. Mm.
Fantastiskt.
Det var länge sedan jag längtade hem. Vilken hem? Det måste vara min lägenhet. Min lilla balkong skyndar dit. Stirrar på den mörk lila petunian, den enda som doftar bekant, vill ihågkommas av varje kronblad. Där borta finns inget hem kvar, vägen dit är förstörd, vägen till mig själv är kvar. Så det finns inget hem längre. I början, i den första, det ville inte rasa samman, men det finns inte.
Nej. Jag tänker på det där att i dina dikter så är hemmet alltid någonting du bär med dig.
Mm.
Som en, ja, som en plats i dig själv.
Ja.
Är det någonting, tror du att det gäller det, oss privilegierade som får välja våra hem, eller som som slipper driva sin väg? Är det någonting som exilen
som
har?
Som är du menar ni i Västvärlden?
Ja.
Självklart. Mm. När jag kom till Sverige och hörde att en familj flyttade från en gatan till andra gatan i stan. Hon behövde psykolog och jag tänkte... Så jag tänkte att oj, vad har vi gjort mot våra barn? Att mormor försvann och farmor försvann och gav det. Så men vi är hård, vi har blivit historiskt hårdhudade faktiskt, säger man så på svenska. Så man förväntar sig allt, man tar emot även elände med mer krafter och mer... Man är inte bortkämd av historien.
Mm. Och då måste hemmet inom det inre hemmet
ja,
bli
ja. Det är
en plats
värme, man, ja, det är värme och kärlek. Och det är, jag läser en till och sen vi kan... Mm. Jag minns vi bodde nära havet. Jag hör mina steg på trägolvet parallellt vid vattnet. Någon hade min hand i sin. Någon som försvann i havet utan min hand. Långt borta i varje hus finns en mur som fortfarande döljer ord. Far är borta nu. Skrivna rader lyser upp mitt kök. Det är den senaste. Så det var en resa hur man tänker på huset.
Jag tänkte på det där med språket som ett hem eller konsten som ett hem också. Mm. Jag tycker språket kan ju både liksom skapa distans och närhet, som vi har varit inne på. Du skriver där att jag gråter i ett träd jag inte ens kan namnet på. Nu kan du namnen på många träd. Har det liksom gett en starkare hemkänsla,
ja,
det här med språket?
Ja, det är värme och rikedom och närhet.
Mm.
Jag känner mig inte så främmande längre. Jag känner mig inte faktiskt. Ibland när jag träffar folk och de säger okej, ska du åka tillbaka till Iran? Jag blir lite så här. Jag är här och jag förenade mig med naturen och språket. Och då?
Mm.
Då vilket land? För mig egentligen finns inget land. Det är upprättes av någonting som jag känner inte till då. Jag har ingenting med att göra och så. Så jag tror inte på att ha ett land heller. Tillhör det här blodiga klotet 80-90-100 år. Så det, men det är språket, varje språk är rikedom. Jag är så glad att jag skriver på svenska och på persiska. Så det är...
Jag tänker på barn, när barn ibland närmar sig ting utan att kunna orden på dem, så tror jag att det är en sinnlighet och närhet och sådär som kan vara väldigt annorlunda än vuxens.
Ja, ja.
Och när jag har varit i länder där jag har stött på en fauna som är helt främmande, så är jag inte blivit hjälpt av orden, utan snarare tvärtom. Alltså att jag brukar ibland leta efter, kan det här finnas möjligtvis det här trädet på svenska?
Mm.
Och ofta gör det ju inte det. Och gör det så ger det ingen större närhet.
Det är intressant faktiskt, så jag skrev om det. Men i början man letar efter som kan likna någonting som man kan associera med.
Ja.
Och det är viktigt faktiskt.
Mm.
Första gången jag köpte petunia här och jag blev jätteglad, en mörk lila som doftar också. Så jag var jätteglad att jag hittade den, så det ger mer närhet och så. Jag måste säga, jag har en halvsvensk barnbarn och när jag ser rondell och säger mormor, du talar fel, hade 4 år.
Berätta.
Russin, inte russin, russin.
Russin.
Så uttalet är svårt, eftersom jag lärde mig så sent i livet. Så.
Men hur är det förhållande till ditt modersmål nu då? Det är så typ farsi. Nu kan du svenska bra och du skriver på 2 språk. Och du måste ju jämföra de här språken hela tiden, tänker jag. eller på något vis, omedvetet sätt i alla fall. Hur har det blivit att skriva på farsi?
Ja, jag måste säga att jag läser mer på svenska nu och skriver mer på svenska. Men jag har en färdig samling också på persiska. Och det sitter där, det är så djupt. Jag säger så här att varje språk är det som varje mor gör så här med sin barn. Man syr ihop med huvudet av barn och det sitter kvar hela livet. Så det kommer inte att försvagas, det kommer inte att försvinna. Ingenting kan ta bort det här som jag har som ett modersspråk. Och det ger styrkan också.
Men du skulle i princip, skulle du våga dig på att översätta dina dikter som du skriver på persiska?
Jag har gjort några gånger, men jag vill inte översätta eftersom jag tycker att översätta dikt. Jag har gjort med Lars Andersson när det gäller Hafez, men jag tycker det är väldigt svårt. Väldigt svårt. Det är därför jag tyckte det är bättre att jag skriver direkt på svenska. Mm.
Hej. Ja. Jag tänkte på den här, kanske sista dikten möjligtvis, i Jag föder rådjuret, skriver du så här, det talas om en hemkomst till kroppen och till hjärtat, tror jag, så står det: här och nu mellan mig och mig, naken inför mig själv. Jag tänkte det där, mig och själv, mig själv, det är två ord så att säga. Hur låter det på farsi?
Ja, det låter.
Är det två ord
då? Ja. Du vet, vi har i persiska litteraturen, vi har en gnosticism som fanns före islam i Iran. Och det var, vi har stora poeter som var också filosofer som pratade, Rumi till exempel, som pratade mycket om det här jaget och inre jaget. Och vi har fina ord för det.
Jag tänkte om det här mellanrummet mellan mig själv, alltså det finns mellan mig och mig, det där som jag tyckte var intressant. Att det finns ett...
Om det finns bra ord för det.
Ja, om det finns... Hur skulle man säga mig själv på farsi?
Ska jag uttala?
Ja.
Man-kodan.
Man-kodan?
Ja. Aha. Jag själv.
Ja. Vi kanske kan öppna för frågor nu och sen ta paus, tycker jag.
Det är en fråga som försvann. Det var dumt.
Ska jag ställa frågor kanske?
Ja, det är en bra
idé. Vad tycker ni om mina dikter?
Fantastiska, för att det är verkligen som, nu är jag ju en bildkonstnär, men det är så stark visualitet. Så det blir så precis att jag liksom nästan känner lukten av blomman eller så ljuset in i lägenheten eller den här tusenfotingen som... Den kanske är den mest ändå i någon mening, även om den är också väldigt figurativ, så är den väldigt abstrakt. Eller den är nästan den knurigaste för mig av det jag har läst. Med rådjuret
och... Ja, men precis, för det var den, när du läste den där, en hand som jag håller i, och nu är den borta i havet. Och då var inte dikten slut, men jag kände att där föll jag helt. Alltså den var... Så då, och sen så... Ja, så det är väldigt starka bilder. Och den bilden är såklart väldigt aktuell.
Ja, det tänkte jag också.
Gud.
Förra sommaren.
Det blev aktuellt efteråt, ja. Jag har skrivit dem 3 år sedan, 4 år
sedan. Ja, det
Jag tycker man blir väldigt överraskad alltid när du läser den sista strofen. Alltså det tillkommer ett överraskningsmoment verkligen. Man sitter och tänker, men det här dikten måste väl sluta på det här sättet. Men nej, det slutar på ett annat sätt.
Ja. Vad är det som händer i sista raden då? Kan du beskriva det? Eller?
Nej, men som det där med handen just. Mm. Alltså det var ju det sista man hade tänkt sig. Liksom. Jagets hand är borta och lossnar. Liksom. Det känns för brutalt, liksom. Det känns för konkret. Men det blir någon konkretion där som man inte är beredd på. Man är beredd på att det ska vara lite svävande poetiskt. Men så kommer det något väldigt konkret som liksom i sista bilden.
Jag
vill
fråga,
och det
kanske, kan du återvända?
Nej. Jag är aktiv, jag skriver öppet brev till Khomeini, jag är mot sharia-lagen uppe. Och jag har massor av dikter på mina persiska diktsamlingar som mer handlar om det. Vidskepelse om 12 imamen och allt annat. Så det är, jag är uppväxt i en familj som var icke-religiös. Min pappa var Rysslands anhängare och min mamma var aktiv, väldigt aktiv kvinna. Så på det sättet vi vågade att vara mot det som hände med medeltidsregimen och allt annat.
Ja, fler frågor.
Så jag uppväxt med en pappa från Syrien som kom hit från Damaskus, men han kom hit 1959. Jag ser själv att han var en av de första som kom till Stockholm från Mellanöstern, vilket jag inte vet exakt. Men han sa alltid till mig att han tyckte att svenska var så fult. Att det lät som
ett gäng,
lät som ett gäng åsnor som stod och skriade. Speciellt när jag var tonåring och jag sa lägg av farsen och så här. Så han alltid på och sa åh, lägg av. Jag tänkte höra hur du uppfattade att svenska språket lät.
Just det, jag tyckte inte att det var vackert heller.
Nej, och om du kan ha kvar den blicken.
Nej,
eller
inte längre. Jag tycker det är vackert, det är fint tycker jag. Ja. Men i början tyckte jag det var, hur kan man... Jag gick till, det var första månaden när våra lärare tog oss till en teater. Och jag tänkte, nej, jag vill inte se teater på svenska. Så jag hade gått i stund.
Men vad var det som var fult? Eller vad var det som du
hade frågat? Jag vet inte, melodi. Det var så... Jag tänkte det var inte så mjuk och så vacker. Men med tiden ändå, det sker som när man läser och lyssnar. Och jag förstår mycket mer.
Så. Jag måste säga att jag tycker likadant om persiska när man börjar på att träffa persier i arbetet och så. Va? Att det var väldigt vad illa de pratade med sitt språk. Det lät inte alls något vidare. Så jag tror man ofta upplever ett språk som man inte förstår ett ord utav, ganska fult egentligen, så länge man inte förstår.
Jag tyckte inte det Gunnar Ekelöf, tror jag.
Jag tycker persiska är jättevackert, men jag tycker inte att arabiska är så fint
Fast det tycker jag som har pluggat arabiska, som tycker det är vackert just för det är hårda.
Du kommer härifrån, det är arabiska. Vi har, när de arabrade i Iran, det kom deras, jag förstår inte arabiska. Men deras ord kom till persiska språket mycket, men vi förstår inte deras språk. Så även vissa uttal som qe och som franska, tre, bien, så de har araber som kommer härifrån. Så.
Man använder hela
vi har inte det. Kommer här.
Och sen tänk alla dialekter. Eller jag tänker liksom den arabiska som fanns i Syrien, eller den som fanns på Västbanken, eller lokalt i Ramallah, eller i Hebron. Alltså det är ju också så, det blir så...
Jag har tyvärr bara kunnat följa med en del eftersom jag har lite problem med hörseln just nu. Men nu när du kan svenska, många svenskar, nu är det risk att jag låter som rasist, men tycker att norska är ett språk som är vackert, men danska är ett fult språk. När du kan svenska, upplever du det på samma sätt att norska är vackert?
Ja, det tycker jag faktiskt. Ungefär. Ja, exakt. Ja, det tycker jag. Ja.
Danska är lite som arabiska, tycker jag.
Ja, just det. Det är sant. Ja. Norska är fina.
Ja. Intressant är det.
Jag var lite intresserad, nu bara byter jag samtalsämne lite här, men just vilka svenska poeter som du läste eller som blev en igenkänning.
Ja,
eller vilka som berörde dig, har det...
Ja, det var Edith Södergran i början. Ja. Jag hade lätt att förstå henne. Jag kommer ihåg, jag hittade i Hakkorsvar eller i Karlstad, det var i början, jag var bara kanske fyra månader i Sverige. Jag tänkte jag måste lära mig någonting om en svensk poet. Och jag var där och köpte någonting på engelska om Gustav Fröding. och läste om hans liv och hans psykiska problem och alkoholism och det och det. Och jag tyckte, nej, jag förstår inte hans dikter. Och 97 fick jag hans annan pris från kommunen där. Och de frågade mig på radio där, vad tycker du om hans dikter? Jag sa, jag förstår ingenting. De sa, vad var det du säger? Jag var svårt att förstå honom. Men nu, när jag var till en kurs sedan, där, jag tycker att han är en bra poet, men inte kanske min stil, det som jag... Men i början var så det stod i grann. Och Ekelö.
Hur lång tid tog det innan du började försöka skriva på svenska?
10 år.
Du väntade 10 år?
Ja. Jag jobbade heltid och skrev på persiska. Åkte runt och läste mycket på persiska. Och sen till sist jag tänkte jag kommer aldrig att åka tillbaka, så det är bättre att jag vågar. När jag träffade på bokmässan Maja Hagerman som var chef för Uppfront, vi pratade om mytologi i Iran. Och jag sa att jag har börjat skriva på svenska och jag har 13 dikter. Hon sa skicka mig. Och när jag skickade henne hon sa vi fortsätt så vi vill publicera dina dikter. Så det var hon som öppnade faktiskt. Mm.
Vad hette hon, sa
du? Maja Hagerman.
Ja, Maja Hagerman.
Historiker.
Mm. Hon var med i det där programmet om hem som jag gjorde förresten.
Ja.
Ja, ska vi ta lite fika? Alltså det, glas vin om man vill. Så fortsätter vi så här.
Vamos a ver.